Vi befinner oss i slutet av 1700-talets Finland. Århundradet har präglats av krig och elände. Rädslan för att ryssen ska starta blodiga bråk är ständigt närvarande. Men det finns också andra hot som lurar bland det finländska folket. Smittkoppor sprider sig som en löpeld och kommer att skörda flera liv än det går att räkna. Och för de som drabbas väntar en smärtsam och plågsam död. Hela kroppen täcks av hemska bölder som känns som brinnande eldar. Och när du gråter, då rinner en varig vätska ner för dina kinder.
Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
Vad var det som gjorde att den här sjukdomen var så fruktad? Vilket slags lidande har man att vänta sig om man blir smittad? Och hur såg livet ut för finländarna när de här smittkopporna var så mest aggressiva? Det ska vi ta reda på idag. Och för att lära oss mer om det här så har jag Charlotta Wolf som är TF-professor i Finlands historia på Åbo universitet och Markus Rosenlund, vetenskapsjournalist. Kul att ni är med.
Tackar.
Tack, tack.
Vi ska alltså in i smittkoppans värld idag. Kan ni berätta, vad är det här för en sjukdom?
Det är ju en virussjukdom som så många sådana här sjukdomar som man har haft svårt att bota. Och den orsakas av ett virus som heter variola och den orsakar blåsor på huden som kan bli väldigt stora och ger djupa ärr. Och det är en sjukdom som har ganska hög dödlighet, upp till 30%, alltså en tredjedel av de som får det så dör. Och de som inte dör får en livslång immunitet, så man kan få smittkoppor bara en gång. Det var en sjukdom som var en av de mest fruktade för att den var så dödlig och för den var så dramatisk. Också en sjukdom som var en typisk barnsjukdom, eftersom de flesta vuxna som hade överlevt den då var ju förstås immuna. Och då körde den mest offer bland de yngre, bland barn under skolåldern.
Man kan också säga att smittkopporna egentligen är orsaken till att vi överhuvudtaget har vacciner nu för tiden. Det var liksom med smittkopporna som det började. Alltså vaccin, ordet vaccin kommer ifrån latinets ord vacca som betyder ko. Och det kommer sig alltså från en brittisk läkare vid namn Edward Jenner som på 1790-talet noterade att mjölkpigorna har väldigt fin hy. Så han drog slutsatsen att de har det för att de har fått kokoppor som är en annan sjukdom som är lite besläktad. Men som bara ger milda symptom hos människor. Men den ger samtidigt immunitet också mot smittkoppor. Så han, det var liksom raka rör på den tiden. Man tog ut svängarna lite mer. Så han gick liksom och tog en 8-årig pojke och rispa in lite var från en smittkoppsböld i den här stackars pojkens hud.
En kokoppsböld.
Ja, precis. Kokoppsböld menar jag. För att kolla att vad hände med pojken och pojken överlevde ju tur nog och det var liksom början på vaccinerna. Det kallades inte vaccineringen då, det var ett förstadium, det hette variolisation på den tiden, men det var liksom i alla fall den principen som sen ledde till att vi nu har vacciner idag.
Ja, det är den första sjukdom som man har kunnat immunisera mot. Och det är också den enda som man på det sättet har hittills lyckats utrota helt och hållet, så att den här sjukdomen går inte längre som epidemier.
Ja, det hade ju gått 40 år nu här i dagarna, för inte så hemskt länge sedan FN kunde förklara att smittkopporna inte längre finns bland oss.
Jag tänker att vi kan ju gå tillbaka till den här tiden då, innan vi hade något vaccin, och kanske orsaken då till att vi hemskt gärna ville hitta ett botemedel. Kan ni, om vi ska bli lite visuella, hur ser en person ut som har liksom en fullt utblommad liksom smittkoppssjukdom?
Här gäller nog sanningen att en bild talar mer än 1000 ord. Man ser ju hemskt ut alltså. Det ser ju ut som att huden bokstavligen har exploderat med en miljon små explosioner. Och om man har riktigt otur så får man de här kopporna i ögonen också, och då blir man blind eventuellt. Huden är full av koppor som sen var börjar som innehåller vätska och så blir det sådana hemska ärr i ansiktet. Vi vet just tack vare de här ärrena att det här är en väldigt gammal sjukdom. Man har hittat bland annat på mumien av farao Ramses den femte så har man hittat koppärr på honom. Man tror alltså att han dog kanske eventuellt då av smittkoppor. Under historiens gång så räknar man med att upp till 500 miljoner människor har dött av smittkoppor. Så det är verkligen en brutal farsot.
En sjuk historia.
Närpes 1783. Min högsta önskan är att se min dotter Kristina växa upp. Det är så många barn som inte ens överlever sina första veckor och farorna är många när man är liten. I gården närmast vår har 3 barn dött bara på de senaste veckorna. Jag pratade med deras piga häromdagen och hon berättade om barnens sista tid på jordelivet. Koppor över hela kroppen. Hur de inte gick att känna igen till sist, så många var böllerna som täckte deras ansikten. Att de hostat så mycket att de till slut inte fått in någon luft. Det går en rysning över min rygg när jag tänker på det. Jag undrar hur det skulle kännas att stryka Kristina över kinden om den var full av koppor. Rönnen har redan slagit ut trots att det ännu är maj månad. Jag glömmer alltid bort hur det är med det där. Betyder rikligt med rönnbär att vi kommer få en kall vinter eller är det tvärtom? Det är såna saker jag ibland önskar att jag lagt på minnet. Saker som min mor lärde mig som barn. Nu när jag själv har en dotter vill jag lära henne allt man behöver veta för att livet ska bli lite lättare. Kristina är mitt främsta sällskap när Gustav är borta och arbetar från tidig morgon till sen kväll. Vägbygget mellan Närpes och Vasa kommer att ta lång tid, så Kristina och jag tillbringar mycket tid tillsammans.
Det har ju funnits en hel drös med teorier kring hur man behandlar olika sjukdomar. Det här har vi pratat om i andra avsnitt också i den här poddserien. Vad hade man för teorier om just smittkoppor då? Till exempel om hur det sprids?
Ja, man visste ju inte hur sjukdomar spreds. Alltså det här med patogena, mikrober och virus, så dem hittar man ju egentligen först under andra hälften av 1800-talet. Och när det gäller spridning av sjukdomar överlag så trodde man då ända fram till andra hälften av 1800-talet att de spreds genom vätskor, kroppsvätskor till exempel, eller genom kontakt, genom smuts, eller genom lukter, gaser, eller genom miasmer. Så man var inte riktigt på det klara med det här, hur det uppkom. Men det som man hade observerat var att människor som hade haft den här sjukdomen var immuna. Och därav då den här idén att man kunde immunisera mot det, vilket man gjorde väldigt tidigt i Kina och Asien, varifrån den här principen för immunisering som sedan småningom blev koppympning, variolation och vaccin spred sig till Europa.
Den första som drog igång med en sån här större variolisationskampanj, immunisationskampanj, var i början av 1700-talet en amerikansk puritan, Cotton Mather. Han var en otrevlig typ annars. Han var bland annat en av de pådrivande krafterna bakom häxprocessen i Salem då på 1700-talet. Men han gjorde åtminstone någon nytta. Det var alltså han som insåg först kanske att tack vare faktiskt en av hans slavar, han hade slavar också, en av hans slavar vid namn Onesimus som kom ihåg att han som barn i Afrika hade blivit ympad med smittkoppor. Och det här fick sen Cotton Mather att haja till och sen tillsammans med en läkarkompis Samuel Boylston så drog de igång en sån här immunisationskampanj där de varioliserade folk, stack in sån här tvar från smittkoppor i armen på folk och då, det var nog inte så där jätte liksom bombsäkert det här, men de flesta blev väl ändå vid liv och sen så drog man slutsatsen att jo, nu ligger det ju någonting bakom det här och det gjorde det ju också.
man vet att frun till en brittisk diplomat i Konstantinopel så lärde sig den här principen när 1718 och förde den med till England, där det sedan spred sig på 1720-talet den här praktiken. Och på samma sätt så den svenska armén som följde Karl den 12 till Bender hade läkare som fick kontakt med den här turkiska praktiken, varefter det sedan också kunskapen om den här principen kom till Sverige och till Finland. Och i Finland så gjordes faktiskt den första koppympningen i det svenska riket i Åbo 1754 av en läkare som hette Johan Hartman. Och det var en lyckad operation.
Man hör ju här att, precis som med många andra sjukdomar, men då kanske i synnerhet smittkoppor, att det här var någonting som var ett problem över hela världen, någonting som man väldigt gärna ville råda bot på. Hur var det i Finland när det var som, det kanske inte går att ange årtal när det var som värst, men under vilken tid i Finlands historia har man haft störst problem med smittkoppor?
Det var visst på Sveaborg utanför Helsingfors som det började, alltså på 1700-talet. Det var liksom det första området där befolkningstätheten växte sig till en sån nivå att det började smitta väldigt lätt.
Man vet att det förekom några sådana här koppepidemier i Finland redan på 1600-talet, slutet av 1600-talet. Det är förstås svårt att göra sådana här historiska diagnoser, men någon form av sådana här koppsjukdomar med utslag så hade man då. Och sedan under 1700-talet så blir de här epidemierna mer regelbundna. 1700-talet är också så här befolkningshistoriskt intressant på det sättet att den europeiska befolkningen växte väldigt snabbt under 1700-talet. Varför det också var naturligt att de här epidemierna återkom regelbundet, då man med ungefär 3 års mellanrum började ha igen så många nyfödda att det fanns ett underlag för den här sjukdomen att slå till.
En sjuk historia.
Jag håller på att göra i ordning kvällsgröten när jag plötsligt hör en mans röst ropa ute på gården.
Anna, hoho, är du hemma?
Rösten låter bekant, men det är inte Gustav. Jag kikar ut genom fönstergluggen i köket som vettar ut mot gården. Där står Erik, min bror som jag inte sett på 2 år, kanske till och med längre. Han reser runt i Korsholm och arbetar som dräng på gårdar där det behövs. Han får se mycket mer av världen än vad jag får, och han har alltid både ett och annat att berätta om vad som händer utanför Närpes. Alltså, där står du och gormar. Kom in ska du få lite kvällsmat, säger jag och släpper in honom till köket. Erik skyndar sig in i huset. Det har mulnat och det doftar regn i luften. Vi sätter oss ner vid köksbordet och Kristina kommer inspringande när hon hör Eriks röst. Först tittar hon bara blygt, sen kryper hon upp i hans famn. Erik berättar att han hade fått nys om en gård i närheten som sökte arbetskraft och att han ville passa på att titta till oss. Han hade arbetat som dräng på en gård i Korsholm, men en av bigorna och alla 6 barn i familjen hade blivit sjuka i koppor.
Jag hann bara vara nära pigan när hon hade röda prickar i ansiktet. Men om man ska tro på det man hört om smittkoppor så lär inte ens barnens mor känna igen dem, om de nu överlever särskilt länge,
sa han och strök Kristina över håret. Vad menar du med det?
Nå, tydligen är det så att får man kopparna så täcker de hela kroppen så att du inte ens ser ut som en människa till slut. Vanställda i ansiktet och var rinnande ur ögonen. Man undrar ju om de som drabbats förargat Gud något oerhört, eller om det rent av är djävulens verk.
Sen äter vi tillsammans under tystnad. Jag försjunker i mina tankar medan Erik leker med Kristina innan han beger sig ut på vägarna igen.
Ja, på den här tiden då, om vi då rör oss till exempel på 1700-1800-talet, så fanns ju inte sociala medier, man kunde inte skicka ut nyheter på Twitter eller andra sociala medier. Det var, tog säkert lång tid innan man fick information. Alltså, var det någonting som man ändå talade om, skrev om, just det här med smittkoppor? Att, eller var det en sån här, ja men det är en ganska naturlig del av vardagen att den här typen av sjukdomar finns?
på det också, ska jag säga. Alltså, människor visste att de här sjukdomarna fanns hela tiden och man var rädda för det. Men det var också någonting som det talades om. Om man läser till exempel de första finländska tidningarna, så nämns där regelbundet diverse farsoter som går. Och där nämns koppor och där nämns andra diverse sjukdomar hos människor och fe. Så det var någonting också man spred information om, även om det gick lite långsammare än idag.
Och ett ställe där man ju kan läsa om det här, skrifter från den tiden, är ju kyrkoböckerna. Alltså, om du läser en från 1700-talet, det är sida upp och sida ner med småbarn som har strukit med.
Koppor, står det i dödsorsakerna.
Ja, precis. Och det är ju det här som får mig åtminstone, säkert många andra också, att liksom baxna när folk liksom är vaccinskeptiska och inte vill tro att vaccin har någonsin gjort något gott åt mänskligheten. Så ni kan bara öppna de här gamla, om det nu råkar vara någon som lyssnar som inte tycker om vacciner, så öppna de här gamla kyrkböckerna och se att hur det såg ut på den tiden, att är det verkligen den tiden vi vill tillbaka till.
Det som är skrämmande med de här farsoterna som smittkoppor är ju också det att efter att sjukdomen hade lagt sig och 2/3 tillfriskna och 1/3 hade avlidit, så var det ju ingalunda slut med det, för att sen är befolkningen då försvagad och sen kommer de andra farsoterna, sen kommer det mässling, sen kommer det tyfus, sen kommer det vad det än kommer, så att den här totala dödligheten är egentligen ännu större än 30% i och med att en sån här epidemi försvagar befolkningen avsevärt.
Ja, det finns dessutom andra faktorer som spelar in här, som klimatet till exempel, tider av långvarig kyla och regn och elände som det var under lilla istiden till exempel. Och det leder till krig och det leder till hungersnöd och det leder till det ena och det andra och det här gör sen folk ännu mer mottagliga sen mot smittsamma sjukdomar.
Om man tänker på Gustav III:s ryska krig 1788, så hade det föregåtts av en period av svår missväxt. Så då var befolkningen redan försvagad. Och sen lägger man till den här ingrediensen att man flyttar på en stor mängd av folk som skickas till Finland för att kriga. Och vad har de med sig? Och de har med sig nya patogener som här lokalbefolkningen inte har varit utsatt för på ett tag. Och så blir alla sjuka och så blir det en sån här ond spiral.
Ja. Och det är ju intressant också att tänka sig att smittkoppsviruset har ju de facto använts som vapen, inte medvetet dock, men jag menar, vart europeerna än har farit i världen för att kolonisera och invadera och dittan och dattan, så hade ju tagit med sig och spritt den här smittan främst. Nu kanske då tänker jag på nya världen där ursprungsinvånarna inte hade någon naturlig immunitet mot smittkoppor. Jag vet inte hur många miljoner av Amerikas ursprungsbefolkning som dog av smittkopporna. Det var ju alldeles hemskt. Det var ju liksom biologisk krigföring, även om nu inte de här europeerna ens nödvändigtvis visste att de idkade en sån, men det var det ju ändå i praktiken.
Jag tänker ju att alltså att föda barn på den här tiden, när man ändå visste alla risker som fanns, att det var ganska stor sannolikhet att åtminstone några av ens barn skulle dö. Alltså för mig är det helt otroligt att människan ändå har kunnat klara sig så pass länge.
Vi som lever nu, vi har all orsak att klappa oss själva på axeln. Vi är liksom, vi kommer från vinnare. Alla våra förfäder ända ner till prekambrium ungefär, så har ju lyckats överleva till könsmogen ålder och fortplanta sig och få sin avkomma dessutom på något vis ledsagad upp till vuxen ålder. Så jag menar, det här är bara när man läser historien baklänges förstås.
Ja, vi lever ju i en jätteexceptionell situation historiskt på det sättet idag att vi har botemedel mot sjukdomar, vi har antibiotika och vi vet vad virus är och vi har vacciner, vi kan förebygga. Det har kanske lett till att för oss förefaller det som en sån här självklarhetens illusion att man blir frisk och man dör inte i sjukdomar. Men visst, det gjorde man. Man dog i sjukdomar och mycket, mycket svåra sjukdomar utan någon möjlighet att bota. Så att det var bara med smittkoppor, det fanns ju ingen botemedel annat än att vänta ut det. Och så antingen dör du eller så blir du immun. Det enda man kunde eventuellt göra att man kunde preventivt då immunisera eller vaccinera de i närkretsen som ännu inte har hunnit bli sjuka, så blir det kanske lite lindrigare sjuka. Men någon antibiotika eller läkemedel mot det här själva viruset så fanns det inte. Så det är en ganska ny situation vi har, att vi kan bota så mycket. Och det är något som vi borde komma ihåg, att det inte alls är självklart, att det är en stor seger för vetenskapen att vi är så privilegierade.
Ja, man säger ju att den som inte kan sin historia så dömer sig själv till att upprepa den historien. Och i det här avseendet så är ju historien minsann inte någon trevlig läsning. För de här smittsamma sjukdomarna, de här farsotarna, de lurpassar ju nog hela tiden där i kulisserna. Om nu inte just smittkopporna längre, eftersom det är utrotat det viruset, men det finns andra som väntar på att vi ska sänka på garden och liksom börja tacka nej till vacciner och börja strunta i hygienen och så där vidare bortåt. Och ganska så fort kan vi sen vara tillbaka. Jag menar, det coronapandemin är ju en liten varning om det här, vad det kan leda till.
En sjuk historia.
Det har inte gått lång tid efter Eriks besök hos oss som Kristina plötsligt blir dålig. Hon får feber och en svår huvudvärk. Små röda prickar dyker upp i hennes ansikte. En kväll när jag hjälper Kristina att byta om till nattsärken ser jag dem i talgljusens sken. Röda, varfyllda blåsor på hennes lilla rygg. Jag rör försiktigt vid dem med fingertopparna och direkt skriker hon som att jag bränt henne med glödande kol. Golvet under mig försvinner och det känns som att marken slukar mig. Jag tröstar henne och säger att det inte är någon fara. Det är nog bara myggen som stuckit henne. På något sätt lyckas jag få henne i säng utan att få ett sammanbrott. Hela natten ber jag och Gustav. Jag vill att Gud ska ta min plats och låta Kristina leva. Och om han var tvungen att ta henne så kunde han väl låta henne slippa plågas. Utmattad somnar jag till slut med pannan mot bordet i köket. Jag drömmer om Kristina. Hennes ansikte är så fullt av stora koppor att hennes ögon bara syns genom en smal glipa. Hon sträcker sina svullna armar täckta av bölder och andas väsande. Jag vaknar av mitt egna skrik.
Efter det här samtalet med er och att jag har fått veta och höra så mycket om smittkoppor och hur jäkla hemsk sjukdom det ändå var, så vet jag knappt vart jag ska ta vägen ändå, för att jag blir så glad av att höra att man faktiskt till slut kunde utrota den här sjukdomen. När börjar man vaccinera finländarna mot den här sjukdomen?
I Finland har man immuniserat sedan mitten av 1700-talet med en systematisk vaccinering. Enligt den kennerska metoden med kokoppsämne så det börjar man med i början av 1800-talet. Den första vaccinationen var 1802 i Finland. 1885 så blev vaccinen mot smittkoppor obligatoriskt i Finland och var obligatoriskt ända fram till början av 1950-talet.
Mm. 1800-talet var ju överlag i Europa en tid av. Man kan säga att det var vaccineringens guldålder. Länderna tävlar ju med varandra ungefär då om vem som är kvickare med att vaccinera sin befolkning. Så det var väldigt stort då.
Smittkoppor är som jag förstått det då, att det är den första sjukdomen som man kan konstatera att man har utrotat. När och var och hur hände det här?
1980 förklarar FN att nu finns inte det här viruset mera i vilt tillstånd. Det finns ju fortfarande nog i laboratorier runt om i världen. Exakt hur stora mängder vet jag inte, men det existerar nog i burkar fortfarande någonstans.
Mm. Men tänk då, alltså, finns det någon risk att någon kommer att öppna locket på de här burkarna så att det här smittkoppsviruset tar sig ut igen? Det här gör ju mig lite orolig, ska jag säga.
Ja.
Ja, om den ena burken finns i USA och den andra burken finns i Novosibirsk, så kan du fundera hur den risken är. Jag tror att en ännu större risk är kanske den som kommer med klimatförändringen då det här isen smälter i Sibirien. Och vilka slags patogener finns där? Kan där finnas någon ännu svårare form av smittkoppsviruset? Det är ju också ett virus som har förändrats under tiden. Så det är en bra fråga.
Ja, och de här smittsamma virusen, de kommer ju ofta från djuren. Och när människan förstör miljön och sågar ner skogarna så vi där borta och tränger allt närmare in på de här djurens naturliga habitat, så då hoppar det lätt virus, zoonosvirus, över till människan. Så som nu hände till exempel med corona. Och just klimatet är en viktig del av det hela. När det blir varmare så då flyttas alla de här växtzonerna och de här djurzonerna norråt, och då kommer nya arter hit, och det kommer de här viruserna i de olika djurarterna, de muteras snabbare och så vidare bortåt. Så det, om vi vill säkra att vi inte drabbas av såna här nya grymma farsoter, så ska vi nog också se till att ta klimatförändringen på allvar. Det är många aspekter som driver den här utvecklingen.
Så man kan sammanfatta det här att smittkopporna är en väldigt mörk, väldigt grym del av vår medicinska historia. Många led, många dog, många fruktade den här sjukdomen. Men att sen att djuret människa ändå tar sig igenom det svåra och till och med kan utrota en så här vedervärdig sjukdom, det får vi ändå, som sagt, som Marcus sa, vi får klappa oss själva på armen för att vi har tagit oss igenom. Men det finns ingen anledning att ändå slappna helt av, för att vi står inför nya utmaningar. Men på något vis så kan vi ändå vara glada och lugna i det att vi har tagit oss igenom jäkelskap tidigare, och förhoppningsvis kommer vi göra det igen. Kan vi säga så?
Ja, det låter som en bra sammanfattning.
Förhoppningsvis.
Tack så mycket, Charlotta Wolf, DTF, professor i finlandshistoria på Åbo universitet. Hade också med oss vetenskapsjournalist Markus Rosenlund. Tusen tack för att ni var med.
Tack, tack.
Tack.
Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång ska det handla om spanska sjukan.
Du har lyssnat på En sjuk historia med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.